En podcast från Aftonbladet.
Vi bara säger när vi börjar internationella grupper och sånt där. Jag har fortfarande inte koll på någonting. När man sitter i chatten, man har ingen jävla aning om någonting.
Ja, men, och jag har ganska bra koll.
Bra,
eller
bra,
jag har
bra.
Liksom bra koll på hur,
ja, men bra.
Hur tolvorna fördelades, ja, lite så.
Så när vi kommer till dem, ja, då kanske du går den vägen. För jag kommer ju bara säga, jag har ingen aning.
Nej, men du, vi löser det.
Men det är bra, då får Tobbe för en gång skulle visa att han kan lite om Eurovision.
Får Tobbe för en gång skulle prata lite grann.
Ja.
Ja. Ja, vi kör.
Roligt för dig.
Han får, ja.
Ja, vi kör.
Passa på nu, Tobbe.
Jag vet inte, men det är något ättrigt som låter här. Mm. Som jag liksom, vi är ju en trio. Vi är, ja, väl en trio i den här podden, ja, eller?
Vi var precis, det. Jag, Jenny och Marcus.
Fy fan. Okay. Jag måste nu hem.
På gång. Nu är vi på
Stina,
gång.
Stina, du har inte sovit något, va?
Ja, 2-3 timmar.
Kom igen nu.
Hej, hej, hallå och glad slager. Äntligen.
Oj.
Är vi i mål med Melodifestivalen 2026? Felicia vann med all rätt och får representera Sverige i Eurovision Song Contest i Wien i maj. Och så Kai, denna älskade bastutrio, kom och visade vad skåpet ska stå. Och det kändes som hela Sverige skrek av glädje. Men efter att vi har spelat in det här avsnittet, så låt oss aldrig någonsin prata om Melloåret 2026 igen. Låt oss lägga det här året i en igenspikad box märkt Top Secret och förvara det längst ner i Kungliga biblioteket. Bibliotekets arkiv. Du lyssnar på Schlagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig
Tobbe Ek,
Stina Dahlgren,
Marcus Larsson.
Jenny, vad har hänt med din röst?
Jag vet inte vad som hände.
Jenny har varit på efterfest på Melodifestivalen. Det där är typiska hesheten, att stå där och gapa med folk liksom.
Ja, stå och gapa och också sjunga med lite i låtarna.
Ja, det är tyvärr låtsjungandet som förstör rösten nu.
Ja, det är ju, ja,
nu förstår jag inte alls vad ni pratar, nej, om.
Men och Jenny, du brukar ju alltid på söndagarna brukar ju du alltid vara lite grann the voice of reason, den som låter normal medan vi andra kraxar. Men nu ska vi kraxa fyra i kamp.
Ja, det blir vad kul för lyssnarna att lyssna på det här kraxandet från allihopa. Ja.
Nu när vi står här, det är söndag, vi har överlevt 6 veckor av Melodifestivalen, klockan är 12 på söndagen och ska vi kolla hur många timmar alla sovit, så att det blir kanske någon intern tävling här nu?
Absolut.
Tobbe?
2,5 timme sov jag. Jag vaknade 7:30 och så var jag så här. Ja, jag kan väl lika gärna gå upp och börja blogga.
Ja.
3. Gick och la mig 7, vaknade 10.
Nu ska jag räkna. 4,5 timme.
4,5 timme. Ja.
Men jag kom hem till en vaken 3-åring. Hur många gjorde det i den här podden?
Oh. Jag hade hand om Tobbe Ek. Är inte det samma sak?
Ja, förlåt. Jag,
ursäkta,
förlåt. Du vann. Stina, du vann. Jenny, du behöver inte säga någonting. Hur mycket sov du?
Jag sov också 4,5 timme. Ja, jag kom hem 4:30 och sov till 10.
Ja. Tobbe vann.
Jag var hemma först, vill jag bara säga, ja, av alla i det här rummet.
Men hörni, Felicia vann och får nu representera Sverige. Hur tycker du att det känns, Dida?
Jag tycker det känns bra. Jag tycker, oj, Tobbe gick igång.
Ja!
Och geminen här. Nej, jag tycker det känns jättebra. Det var ju väntat men ändå så himla kul. Och det var det perfekta slutet på den här sagan vi har sett.
Det var det verkligen. Marcus, det var också den enda låten som du gav 4+. I betyg.
Ja, det var den enda låten som skulle ha det i år i finalen. Och rätt låt vann. Det fanns inget annat. Vi måste pröva något nytt som vi inte har gjort förut. Det är enda poängen med att hålla på med det här.
Säger Marcus Larsson, och så har vi röstat fram ännu en musikvideo.
Vet du vad? Exakt! Jag tänkte också, det här är ju...
Musikaliskt har vi kanske inte skickat... Fast alltså, även Marcus Martinus var ju en låt utan refräng men med dropp.
Ja.
Så
och den kom nia.
Ja, så att jag vill inte påstå att vi måste testa något nytt. Men däremot så tycker jag att det är helt rätt att Felicia vann. Och det är bra att vi skickar det modernaste vi hade i startfältet.
Ja, men det var lite det jag menade.
Men vi skickar
nästa
alltså...
år skickar vi rocken.
Va?
Nej.
Ja, du vill ha det. Det är på tiden.
Ja.
Att vi skickar rocken.
Ja. Men tillbaka till, ja, men det här är ju det som Sverige brukar rösta fram. Det är det som känns för tittarna modernt här och nu. ett supersnyggt genomarbetat scenframträdande. Det som var väldigt skönt var att trots att Felicia hade röstproblem igår, var ju att den här tonen, den som hon liksom, där hon visar att titta, det är faktiskt jag som sjunger och jag kan, den satt. Och då kände jag att om hon är så här hes som hon är men ändå kan leverera det, då kommer vi inte få skit i Eurovision för att vi skickar bara en musikvideo.
Och sen så var det också så, hon fick både internationella juryns och tittarnas
ja, det har inte röster. Hänt.
Det,
har inte
det hänt. Känns alltid lite extra ja. Bra tycker jag, när ja. Liksom, de är överens. Så att inte tittarna är så här, fel låt vann nu.
Ja, nej, precis. Och det var länge sedan det hände, tror jag. Jag har
var
inte
det
riktigt
2022?
Koll på.
Det var med Loreen. Ja. 2023.
Ja, 2023.
22. Var Loreen.
Nej, 23 var Loreen. 23 var Loreen. 22 ja. Cornelia Jacobs.
Ja, precis. För Cornelia Jacobs då vann Anders Bagge tittarna.
Tittarnas, exakt.
Loreen vann både tittarna och folket.
Ja. Precis.
Och sen så efter Loreen så var det ju Marcus Martinus. Vann inte de också tittarna och folket förresten? Jo, det tror jag.
Det tror jag.
Det ska jag dubbelkolla. Ja. Fortsätt prata.
Men sen var det Kai och var det Måns som vann juryns röster förra året då?
Måns hade juryn.
Ja. Mm. Bra, då har vi rätt ut det. Och ni som lyssnar nu, ni förstår att vi är lite förvirrade och lite trötta, och därför kanske det går lite långsammare i våra hjärnor idag att tänka ut de här grejerna. Men Felicia kom till efterfesten och vi hade ju spekulerat, alla hade spekulerat i att hon skulle ta av sig masken, Stina. Hon gjorde ju inte det.
Nej, och det här tyckte jag tyckte det var lite synd, för jag känner lite att det här var hennes chans och möjlighet att göra det. Var det någon gång hon skulle tagit av sig masken, så var det nu. Nu känns det som att nu är det för sent för att göra det i Eurovision, som hon ju själv var lite inne på att hon kanske skulle göra. Det är skitsamma, det behöver du inte göra. Nu kan du behålla masken på.
Alltså vi går in det i numret på så att jag vet.
Ja, men det var ju liksom igår alla väntade på det, och jag tycker att det hade varit lite fint om svenska folket fick det där, men hon var väl inte redo helt enkelt, och då får vi acceptera det, men tråkigt.
Mm. Ja, vi får väl se om hon gör någonting sånt i Eurovision. Men Stina och Marcus, hur var, Tobbe står fortfarande och letar resultat. Hur var efterfesten, tycker ni?
Det ska inte jag bedöma. Stina är ju mer rörlig på efterfesterna. Ja. Jag letar upp hörn och ställer mig där.
Ja, det gjorde du.
Du stod ju bredvid mig. Du fick en inblick i hur jag jobbar på efterfesten.
Men då kanske du har en bra överblick, tänker jag, Marcus. Du ser ju allting.
Ja, men jag får ingen känsla av vilka som är där eller hur stämningen är och sånt där. Men jag tycker också att den sista efterfesten, det är amatörernas afton. Då släpps det in massa kleti och pleti som inte har varit med på turnén. Och det tycker jag är lite tråkigt. För mig är sista efterfesten, jag var kvar oväntat sent igår till 13:45 liksom. Det brukar jag inte vara. Jag brukar dra långt tidigare.
För att betona Marcus kreti och pleti, det är också alla det är inte vanligt, utan det är kändisar.
Nej, jag sparkar inte vanligt. Jag sparkar på så här företagsfolk och influencers och sånt. De som inte har varit med på turnén.
Exakt.
Så här, och de ska givetvis vara där. Men
det blir tråkigare.
Ja, det är lite tråkigare för mig.
Och det blir också väldigt uppdelat, för att på den här efterfesten så finns det då en VIP-avdelning för artisterna och de tävlande artisterna och produktionen och deras team. Och det beror på att det är alldeles för många influencers influencers och sponsorer som annars skulle bara springa fram och vilja ta selfies med alla artister. Mm. Och det gör att festen blir uppdelad, segregerad och mindre kul. Nu har jag kollat poängen.
Tack.
Och det är både så att både Loreen och Marcus Martinus vann både tittarna och juryn.
Okay.
Det är inte så länge sedan. Men det är ju ändå så man vill att det ska vara. Att det inte ska finnas något tvivel i det där, utan att det kommer från båda håll, skulle jag säga.
Vi har också fått väldigt mycket frågor om den internationella juryn, så det kommer vi ta när vi ska gå igenom mejlen. Men sen, alltså Kai, ja. Vad härligt det var med Kai, tycker jag. Man blev så här genuint glad när man såg dem först i mellanakten och sen även på efterfesten. Man Kai märker att svenska folket älskar dem.
Ja, Kai räddar allting, skulle jag säga. Kai och EMD, den här sista mellanakten de gjorde. Bäst på hela säsongen.
Och då är det ändå så att det medlyt egentligen är ett jättegammaldags slagermedley, där inga av låtarna var från liksom de senaste 10 nej. Åren.
Jag reagerar också på det, att det var lite mossigt. Det var kul att det var roligt att Kai gjorde det, men det lyfte ju inte fram dem i EMD. Och sen, eller lyfter inte, det är klart det lyfter, men det är ju bara båda bastu var ju.
Och vilket år tävlade EMD?
2009.
Precis. 2009. Det fanns en låt, det var ju Blame It On The Disco. Det var väl 2013 va, som Alcazar hade den. Men senast vi hade en trio som vann före Kai, det var The Mamas. Varför var inte The Mamas med?
Ja, det hade kunnat vara med.
De har ju dessutom tävlat 2 år i rad.
Just det.
Så, ja. Liksom. Nej, det var, ja, jag blir ill. Men jag håller med Stina om att det här var det absolut bästa. Men det var ändå ett nummer där SVT hade nöjt sig. Och också med bara för gamla referenser.
Mm. Jag tycker det är lite de här gamla, alltså slagelåtarna. Som, vi blev ju glada, vi satt ju och sjöng med. Och jag tycker inte det behöver, att allt behöver vara modernt. Absolut att de kunde ha haft någon modern låt, det Mamas, ja. Men jag tycker det är lite mysigt och härligt med de här gamla delarna.
Jag tror det beror på att det har varit ganska så här gamla referenser längs hela turnén.
Ja, ja,
det är
exakt.
Väl det jag och Tobbe reagerar på. Ja, vi har ju, så.
Det förstår jag.
Ja, men är allting förlåtet nu när Kai kom och räddade de sista 5 minuterna?
Inget är faktiskt förlåtet.
Nej, men ska vi ta lite då?
Kai räddade ju faktiskt efterfesten också. Ja. För att de, det är så härligt med den trion alltså. De var ju upp på scenen 3 gånger tror jag och gjorde bara vad bastu. Axel och Kevin gick och la sig vid 2-tiden ungefär. Jakob var kvar hela vägen till stängning. Och bara hade så kul. Och min favorit Wag, Axels fru som är höggravid, var också kvar tills dess att Axel gick och la sig vid 02 och bara var så, nej, men de bara strålade, det var så härligt.
Ja, men det var ju...
Jag vill bara säga från efterfesten, vi får inte glömma att nästan det värsta draget, det var Medina när de gjorde Bella Ciao.
Oh.
Det vill säga en låt som inte har med den här tävlingen att göra alls.
Fast sen är det många som gillar, och det var, ja. Jag hörde många som uppskattade att de spelade den.
Ja, det är ju en djup röd politisk låt.
Ja, men det var väldigt härligt när Medina även körde, jag höll på att säga In i dimman, men det hette inte årets låt, den heter Viva l'amour. Det är ju party när de är där.
Också möjligtvis lite politiskt, eftersom Ali nu hela efterfesten hade på sig en palestinasjal. Just. Och den viftade han ju väldigt mycket med under Bella Ciao och Viva l'amour.
Man vet vars de står i en viss fråga, kan man säga.
Och lite oväntat, men vi fick ju också Grekazzo på scenen. Just på efterfesten.
Han hade så roligt på den här efterfesten. Det var så härligt att se.
Och det här är ju det smartaste. När SVT gör det här och lyckas, det är ju när man får med sig en artist till att göra en mellanakt i Melodifestivalen och sen får den att inse hur kul det är i kulissen. Mm. Det misslyckades ju med Oskar Lindros som knappt stoppade in näsan på efterfesten.
Jamen.
Men Grekazzo, det här...
Kan du klandra Oskar Lindros? Han fick ju stå och titta på Günther. Alltså, man måste
och E-Type. Inte
E-Type, men Günther, man måste värna dem försiktigt in i det där. Alltså, man kan inte köra, men inte hela den förskräckliga bilden kan man ju inte ge dem direkt.
Men här har ju skivbolagen varit duktiga på att de senaste åren locka med sig potentiella nya låtskrivare. Mm. Kom och häng lite. Så fick vi Kristoffer Strandberg som var med och skrev Bara Bara Bastu förra året. För året innan hade han. I år fick vi Andreas Wärling, bolaget låtskrivare, som förra året kom och hälsade på en efterfest och bara, det här är ju kul, här vill jag vara med.
Mm. Ja, roligt. Mm. Var det något mer annat kul från efterfesten, Stina, som hände?
Ja, gud, vad hände?
Alla artisterna gick ju upp.
Men du ska ju inte titta på mig. Jag stod
Nej, Jenny och Tobbe tittar jag på.
Ja, men så här. Kejo och Gräsula stod ju och myste och gömde sig i den här VIP-avdelningen så långt bort som möjligt. Men där stod de och myste i alla fall. Gina var där. Jag såg ni Hampus?
Nej.
Men Gina var där i alla fall. Hon var där ganska sent. Mycket senare än vad jag trodde. Men hon var ju också väldigt low-key. Sara Lumholt och Marie Serneholt däremot. De körde och de hade så roligt och levde sina bästa liv ända tills festen stängde. Det var ju underbart. Och även Felicia. Hon försvann ett tag så man bara såhär, men gud, ska hon gå och sova redan? Men hon gick och bytte om, kom tillbaka till festen och sen var hon konstant uppe på scenen och dansade med alla andra artister, sjöng med. Plötsligt var hon del av A-Teens och sen var hon med en av Arvins dansare och sen så dansade hon med Meira och bara röjde. Men klockan 03 kastade hon in handduken och gick och la sig. Marie och Sara, de var festens drottningar, de höll hela vägen till stängning.
Men det blev ju också ett härligt tryck när Brandsta körde sitt nummer. Det känns ju som att Brandsta har fått en sån otrolig revival nu och att det här är en låt som vi nu får leva med 25 år.
Ja, det,
tack för det.
Det var väl den moraliska vinnaren.
Ja men en, ja, men det här är ju nu, det kommer ja, det var, bli en guld och gröna skogar.
Ja, det är ingen snack om saken. Det var väl ingen som trodde att de skulle sluta femma heller. Det är ju en stor...
Bättre än lilla Alfadje.
Ja, bättre än lilla Alfadje trodde ingen heller. Liksom. Men femma, det är högt upp. Mm. Om det är bra eller dåligt, vad det är ett tecken på, det kan jag ta någon annan gång.
Kommer de komma tillbaka då?
Ja, men nu får det fan
räcka. Ja, nu tror jag att det dröjer, framförallt när det blev en sån succé i år. Nu kommer de leva på de här spelningarna. Och...
Ja. Därför att det de gjorde då, när de slog igenom, det var ju att de året efter var tillbaka med en låt som heter 15 minuter, som ingen kommer ihåg förutom jag och Stina. Och Jenny. Och Marcus påminns om den ibland. Mm. Nej, men så. De ska inte tillbaka. Det här är liksom, nu kan de leva sitt bästa liv igen.
Ja, men de kan väl synas i en mellanakt eller någonting. Men nej, nu räcker det med den här slangslagen, korslagda slangar.
Vi får väl se. Vilka tror ni då kommer tillbaka nästa år?
Kimberly.
Ja, Kimberly, absolut.
Men där måste de vara noga med vad de vill med Kimberly. Kimberly var ju den stora, den tog man också med sig som en av de höjdpunkterna i finalen. Hon var ju jättebra i sitt nummer, bäst när det gällde. Men där har de ju lite problem med att om de kan inte komma tillbaka med en likadan låt eller det måste vara något annat. Hon, en rejäl jävla banger måste de ha för att hon ska komma tillbaka.
För det var ju det som hände med Saga Ludvigsson. Mm. Nu kom hon vann ju sin deltävling men kom sist förra året. I år så tog hon sig vidare till final, så kom hon sist igen. Mm. Och det var någonting som liksom kändes redan under repetitionerna den här veckan.
Det kändes som jag lutar mig, jag sa ju till dig i genrepet att det ser ut som att hon har gett upp.
Ja. Och det var så, alltså för Saga är ju helt fantastisk. Hennes utstrålning, jag älskar den. Och jag pratade ju, var det du och jag Stina som pratade om att kommer hon tillbaka med rätt låt så kan hon verkligen vinna.
Ja, förra året. Ja, gud, det sa väl många.
Och nu kändes det som att hon liksom, nej, hon hade gett upp på förhand. Varken på genrepet eller i sändning så liksom körde hon på så bra
jag
som hon kan.
Jag förstår det också, men ja. Jag borde ha kört på, men hon hade, den utvecklingen är ju fatal för Kimberly. Mm. Alltså de måste ha en plan om hon ska tillbaka. Alltså vårda henne nog mycket, för hon är ju det stora framtidslöftet från i år.
I finalen är inte jag så säker på att det är någon annan. Jag tänker att så här, Eva Jumatate skulle kunna komma tillbaka.
Ja, hon kommer komma tillbaka. Mm.
Klara Almström kanske. Mm. 02 tror jag inte. Även om de i och för sig har älskat Mello efterfesterna och samma med Juliet. De var ju också vildast igår, båda de två banden. Gud, vad man också blir som mer än dubbelt så gammal, så kan man också bli lite irriterad. Inte på Juliet, för de är ju från Vallentuna. Men
ja, men Juliet,
hur mycket hoppade du jämfota igår i alla
fall?
Ja,
men mycket med en pressperson i SVT. Ja. Vi har hoppat jämfota ända sedan vi såg. Det är så vi bondat med varandra. Det är våran bromance. Jag tycker ju att det jämfotahoppen tillhör Hall of Fame. Jag träffade Christer Björkman igår. Det var väldigt kärt återseende. Vi hann prata lite grann där i mitt mörka hörn. Men jag tog inte upp det. Det var inte riktigt läge.
Men finns det någon annan artist då som skulle kunna komma tillbaka?
Som har varit med i år.
Indra, ja.
Indra.
Hon har så häftig röst. Mm.
Ja, men det finns några stycken. Ja. Men som sagt, måste vårdas bättre än vad Saga gjorde i år. Liksom. Mm. Så är det.
Ja, min dotter skrev till mig igår och var så här, hon bara, borde det inte finnas någon lag på att artister bara får vara med 3 gånger? Och då skrev jag så här, jag tror att rekordet är på 13 eller 14. och då sa jag så här, i sådana fall får inte heller Medina komma tillbaka. Hon bara, nej, då är Annie Dem med nästa år. Jag bara, Annie Dem, satt och tänker bara, vad fan är det för någonting?
Började,
jag bara,
baklänges.
Jag ska googla. Hon bara, nej men mamma. Det är ju Medina bak. Jag bara, okej, förlåt. Så pigg och alert var man liksom.
Det är Ann-Louise Hansson som har varit med flest gånger. Ja, och det är nog
14
här.
Tror jag. Ja.
Men annars så, vi hade ju försökt tippa allihopa hur det här resultatet skulle sluta. Och det enda som jag tror att vi alla faktiskt hade rätt på tillsammans var att Felicia skulle vinna.
Och jag och Tobbe hade rätt på sista platsen.
Ja, men jag tror att du hade också rätt på att Gresula skulle komma tvåa.
Ja.
Och jag tror att jag hade Medina trea.
Ja, det kanske
faktiskt.
Du hade.
Mm. Jag vill bara lyfta fram mig själv här. Jag som aldrig är självgod. Jag vill bara lyfta fram min egen förträfflighet.
Jag skrev ner hela tippningen 1-12, men har jag på min dator. Men då vet jag att jag, för att jag fick panik när ni frågade i studion förra gången och kände det blev inte så bra, så jag skrev ner en lista och då hade jag Gresula 2. Sen vet jag inte vad jag hade mer. Jo, Saga och Robin i slutet.
Jag hade ju Robin som sist.
Ja, jag hade Robin där också, tror jag.
Och jag hade Lilla Al-Fadji som 3.
Ja, det hade jag med.
Jag sänkte honom.
Smart tänkt. Mm. Det var svårtippat år, tycker jag, än
efter Felicia.
Faktiskt. Men hörni, om nu har vi pratat om efterfesten, att den är lite sådär när den är i Stockholm, men vi vill ju inte prata så mycket om åren som har varit, men om vi tittar framåt då, vad måste SVT göra nu för att komma tillbaka?
Ta in Kai som programledare.
Ja, gud, det var flera som pratade om det på efterfesten igår.
Det var så mycket snack om det.
Det var ju den stora snackisen i chatten också.
Det stora problemet är ju bara att om Finland, det rackarns landet, går och vinner Eurovision, då kommer de illbattingarna att stjäla Kai till att programleda Eurovisionen, så att vi inte kan få ha dem i Melodifestivalen.
Ja, förstår ni? Ni hör ju, ni ser, det här
det är redan för sent.
Det är redan för sent. Men jag ummar för Finland.
Finska, lömska.
Nej, sluta. Heja Finland.
Heja Finland. Vi säger heja Finland.
Vi älskar Finland. Ja. Vi älskar alltid Finland i den här podden. Så kör.
Så att, ja, men vad måste då, om inte Kai kan komma som programledare, vad måste SVT göra nu?
Stina.
Nej, jag lämnar den till.
Okej, det är jag och Tobbe som ska köra.
Innehållsmässigt så är det så här att man ska inte försöka kopiera det innehåll som Edvard af Sillén och Daniel Ren skapar. Men man måste kopiera den mall som de har satt upp, och framförallt Edvard har satt upp, för hur man arbetar med programledarna och innehållet, i att är du regissör och manusförfattare så är du på plats hela tiden. Du är på plats i varje stund. Du ser till så att programledarna följer artisternas repetitioner, träffar artisterna. Du går med. Som regissör så är det du som går med programledarna genom varje steg under alla repetitioner och i sändningen. Du lämnar dem, du är den sista som lämnar dem när de går upp på scenen för att säga sina prator. Du är den första som plockar ner dem från scenen och pratar vidare manuset. Och det är en del i att programledarna känner sig trygga. Man kan göra ändringar i sista sekund, man kan coacha och få till det. Och det är så märkligt att man inte liksom bara har gjort en manual för att så ska man göra, så att programledarna känner sig trygga och kan leverera på topp.
Men Tobbe, du skrev ju på din blogg något som jag tycker kan vara värt att lyfta, så det är just det här när man märker att någonting kanske inte funkar på fredagsrepen, att man faktiskt tar bort och gör om. Mm. Det tyckte jag var bra skrivet.
Ja.
För det, igår var det ju så här, de inledde ju hela finalen med ett skitdåligt skämt om Finland. Jag tänker inte dra det igen, alla vet vilket jag säger. Att de inte stryker, det är ju helt befängt.
Ja.
Och till exempel, och det är liksom en sekund av programmet, och det, när man öppnar finalen så sätter det någonstans tonen, och redan där var ju hela programmet illa ute. Det började inte med någon sån öppningsakt eller som drar igång det. Det började inte med en peppig prata, utan det började med ett dåligt skämt, bögskämt om Finland. Alltså då är man ju ute och cyklar.
Men Marcus, jag tänkte på, du och jag pratade en hel del om det även i fredags, om att det vi saknar här, eller det som kanske är, man måste älska Melodifestivalen för att göra Melodifestivalen bra. Alltså det känns ju nu som att de som varit med och gjort den inte har någon koll på Melodifestivalens historia kanske, eller kanske inte gillar Melodifestivalen. Nej. Men bara, nu har vi fått ett gig här, vi ska vara roliga.
Ja, men exakt, det i år kändes som att de låtsas tycka om tävlingen, och de anstränger sig inte för att ta den vidare. Och det känns också som att produktionen har tittat på hur tävlingen var för 20-25 år sedan, och så har de bara kört enligt samma mall, och det går inte längre. Jag tycker det här, det är så oerhört lätt att göra det här till det bredaste, roligaste, inte lätt, men de har chansen att göra det varje år, och man måste bryta mallen. Och ja, Tobbe, man ska titta på hur Edvard af Sillén jobbar med personalen.
Precis.
Men man ska inte härma Edvard Sjö. Man ska göra något, man ska titta på vad som lyckas med honom och göra precis tvärtom. Det finns en grej i år som jag kan tycka ändå var åt en positiv riktning. Det är att mellanakterna, även om de flesta av dem var värdelösa, försökte vara modernare produktion, alltså en modernare sound på dem. Det är en grej man kan jobba med, till exempel.
Och en sak som jag uppskattade som Gina och Hampus pratade om i början, det var att de var väldigt måna om att göra ett program för vuxna, inte för barn, inte ett barnprogram. Det tyckte jag var en bra avsikt, men sen tycker inte jag att de lyckades ro det i land.
Nej.
En sak till. Jo, sent i natt så pratade jag med en tidigare programledare som kanske inte har lett någon av de mest hyllade Melodifestivalsäsongerna. Men vad vi pratade om var att om man inte kan vara rolig så kanske man också bara kan se till att programleda, att få programmet att föra programmet framåt, inte kämpa sig igenom massor med roliga skämt hela tiden, utan snarare tänka hur får vi fart i det här programmet, hur drar man det framåt, och sen så kan man liksom lägga in andra saker i programmet som kan vara underhållande.
Lite som Carina Berg tänker. Hon var absolut rolig ibland och sådär, men Björn var den som var roligast och hon tog en Carolina Gynning som var jätterolig, medan hon var väldigt proffsig, trygg programledare.
Precis så.
Det funkar jättebra. Alla säsonger behöver inte vara skitroliga. Alltså, det är inte det vi efterlyser.
Men jag måste fråga, tror ni att programledarna och produktionen lite, alltså, gav upp någonstans, eller tror ni att de kämpade hela vägen och
Nej.
Försökte?
Det jag skulle säga, de skulle aldrig erkänna att de gav upp, men det var så tydligt i rutan att programledarna inte ville vara där till slut. Alltså de ville få det känslan i rutan, det jag såg i alla fall, det var att de ville klara av det och få det överstökat.
Ah.
Och det kan man inte göra i en final.
Nej, men,
för att om de ger upp, om man får den känslan, ja, vad tror du jag känner, Stina? Alltså, då är det bara städa undan det här. Och sen det här, En annan grej, en annan detalj i allt det här, Jenny, förlåt, det är så mycket man kan förändra i det här. Det man absolut inte skyndar sig igenom eller förstör, det är när folkets poäng presenteras i rutan. Alla 6 veckor kulminerar där. Går de över tiden? Ja, men gå över tiden. Ja. Det har de gjort förr. De har gått över tiden. Kommer ni ihåg när Busy Do Nothing och Sanna stod mot varandra med Rickard Olsson och var det Serneholt som
och
var?
Serneholt.
Ja, alltså, när det var något problem med rösten och kuvertet aldrig kom fram. Det avsnitt drog över så inåt helvete, alltså med 10 minuter. Alltså Hampus, lugna ner. För jag märkte i chatten att folk hängde ju inte med bara. Så. Det var bara snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Och sen bara, jaha, det är Felicia vann. Alltså nej, sluta. Har ni dragit över tiden, det får man inte slarva med.
Och där måste det ju finnas, för nu pratar vi om Sveriges största tv-program. Ja. Det måste finnas en ansvarig i programkontrollen då som släpper på. Hörrni, vi kör 5 minuter till. Ja. Inga problem. Lugn och fin istället för att hetsa på
det. Bara säga, Hampus, ta det lugnt. Sakta ner. Kom igen. Liksom, det är lugnt. Det är så oerhört mycket som är tomtigt i år.
Du har ju varit lite hård i vissa på år här i podden, får man väl lov
att säga.
Vad tänker du?
Vad jag tänker om vad som de måste göra nu?
Ja.
Alltså jag vill ju väldigt gärna att det ska vara att man gör den här tävlingen för att man älskar Melodifestivalen. Alla vi som står här älskar Melodifestivalen på ett eller annat sätt. Och att man inte får den där värmen. Jag kan tycka att det är okej att de gör ett program för vuxna, men det fanns ingen värme i det här. Oavsett om man är en trygg och trevlig programledare så finns det en värme i det. Men det fanns ingen värme här.
Behövs
värme. Kolla världsläget. Vi behöver all värme vi kan behöva. Sen tycker jag också att man ska faktiskt, även om jag inte behöver ha nostalgislagers från 80-talet, så vore det kul ändå ibland att det kom någon och körde en låt från 2018. Någonting annat än att det liksom, ja, jag tycker också att det är kul att de försöker blicka framåt i mellanakterna. Men det finns liksom ingen så här, det fanns ingen riktig historia nu, tycker jag.
Nej, sen, de tappar ju helt så här, vad handlar det här om? Det handlar ju om att vi ska kvalificera oss för Eurovision. Ja, det är lite hittepå allting, det vet alla. Men det fanns ju ingenting i programmet innan finalen att Det är ju det handlar om. Och sen, man tar inte in omvärlden. Man har bara bestämt, det här, det är det stora problemet. Det här var en produktion som gjorde Melodifestivalen åt sidan och för varandra och internt. Man blickade inte utåt. Vad hände med folk? Vad hände där ute? Man tar inte in snackisar. Man tar inte in, jag menar, bara en sån grej. I fjol vann Kai.
Ja.
I år är Finland jättefavoriter i Eurovision. Yes. Varför tar man inte in det i finalen på något sätt?
Konstigt,
på något sätt bara. Det handlar om. Det här kommer Finland med. Ba-ba-ba. Och det här ska vi slå. Eller vad som helst bara.
Så här. Det gör vi ju aldrig. Men jag tror, utan att veta, men det hade nog gått att få Linda Lampenius och Peter Parkonen att komma och köra.
Alltså, förstå
om det hade varit så här. Och nu, dags för en av dem som blir era största konkurrenter. Men allting i Melodifestivalen planeras månader i förväg. Så det kunde de ju inte göra någonting åt. Men jag tror att det hade gått att liksom få till. Därför att det är givetvis så att finska Yle och Linda Lampenius och Peter Parkonen, de hade ju liksom ändrat alla sina scheman för att kunna vara med i Melodifestivalens final.
I finalen, ja.
Ja. Nej, det finns inte så mycket spontanitet. Och det är det som vi har sett vissa år när de har plockat in spontaniteten i manuset. När, liksom, när du följer nyhetsutvecklingen. Och liksom, nu har alla snackat om det här en vecka. Och då kommer det in i manuset. Nu var det en grej, jag vet inte om det var i deras mellanakt eller om det var något snack om att det var frågor kring Kimberleys kläder, att det var guld och att herrlandslaget i skidor inte förstod vad det var för färg. Jag bara, det är 2 veckor för sent.
Ja,
ja
det...
precis.
Så, alltså, det är ju det här som man liksom har förundrats över. Så här.
En sak,
ni är inte med i matchen.
En sak, så här, det är en sak att jag sitter och är syrlig i min roll, men om man ska vara programledare och ha den här typ av humor som kanske ser bra ut på pappret, då måste man ha en mycket större fingertonskänsla hur man
exakt.
För det kändes som att nu gör ju Gina och Hampus ner alla i finalen. De ska ju lyfta det. Det var säkert inte deras syfte.
Men var det inte det blir. Som skrev det också i chatten?
Ja.
Varför ska de hacka på varenda deltagare?
Ja, så ska det inte vara. Det blir ju så till slut när Gina går in i Green Room sista. Folk bara, nej. Sluta, vad säger hon till A-teens egentligen? Alltså, det blir inte bra. Det blir inte bra. Och sen så här, det skämtet som de ansträngs få till med Gesson om att när han ska klippa håret, jag vill bara meddela att det skämtet drog de redan 2007 i Jönköping.
Ja, det är så sorgligt. Jag tror att Jenny vill gå vidare, men jag kommer inte låta...
Jag har fler frågor på det här, så prata på du.
Jag har nämligen 2 saker till som SVT behöver ändra, men då måste vi lämna och prata om innehållet i programmet.
Jag har lite frågor om, jag tänkte jag skulle fråga dig Tobbe, vad kommer SVT göra den här veckan nu?
Väldigt lite, men det är klart att de kommer någonstans i veckan att påbörja en utvärdering. Så är det, det sker, men när den är vet jag inte riktigt. Men absolut att Anders Wissbacka som är producent, som är projektledare, och Christel Tolse-Willers som är showrunner, de har, det är inte så att de går och sover nu fram tills nästa höst liksom, utan nu de börjar utvärdering, och det finns mycket som behöver ändras på, och jag vill fortsätta prata om sånt snart.
Nu tar jag över din programledarroll igen, för jag kastar in en fråga till.
Fire away, Stina.
Alltså så här, när Kejo och Edvin hade programlet, efter det sa ju vi, då pratade vi mycket om vem fan ska våga leda nästa år efter ett sånt här succéår. Tror ni att nästa år kan bli en succé med svinbra programledare för att folk tycker det är lite lättare att ta över efter ett sånt här år som har varit lite sämre?
Både och. Jag tror det här kan ju... Oh.
Är det fler som vill hugga nu?
Men,
liksom?
Ja, möjligtvis, men för det kan ju inte bli värre.
Nej.
Däremot finns det en risk att ett stukat självförtroende i produktionen leder till att man inte vågar. För att ska det bli bra så måste man våga, och då måste man ha personer som vågar. Programledare, producenter, regissörer, redaktörer, manusförfattare. Och om man inte vågar Och det kanske man inte gör när det liksom är så här stukat som
alltså att, att man vill se till att den läker lite först innan man kastar sig in.
Ja, alltså herregud. Ja. Samtidigt så måste ju alltså vi hackar mycket på SVT, men samtidigt måste de ju känna att det här kan vi göra bättre. Och vi vet ju att förr eller senare kommer de vara tillbaka igen. Alltså det här är ju inget man ska liksom, som jag skrev i min krönika, vi glömmer det här.
Ja, men det
begrav det, vi glöm det här.
Alltså, nu vänder vi blad.
Nu, ja, precis. Men för de vet ju att de kan vara bäst. Och det är bara frågan om det, nu ska de bara jobba sig tillbaka dit igen. Ja. Alltså det här är ingen, det är inte nu man ger upp. Det är nu man kavlar upp ärmarna, man kavlar upp armarna och sätter in dem i öronen. Nej, men man det är nu man börjar jobba. Nu är det inget, nu har man ingen ursäkt längre. Kör bara.
Okej, men vidare då så undrar man ju en hel del kring röstningen. Realistiskt, kan det bli vettiga förändringar, Tobbe, kring röstningen?
Det som jag har kommit fram till är att problemet med röstningen började med introduktionen av appen. Och hur röstningen är där och hur beroende SVT har gjort sig av att skryta med framgångarna med appen. Så ska man, och det som har skett sedan dess är att man har lappat och lagat och försökt ändra poängräkning och röstviktning och sånt utifrån att appen är så viktig. Ska man lyckas göra en förändring här, då måste man rensa bort från början. Och visserligen är det så att appen fungerar som ett mobilspel och det tilltalar en viss och framförallt yngre målgrupp, speciellt med hur den ser ut också. Allting är så här gulligt, ulligt och luddigt och kul och lustiga namn och så vidare. Men framförallt så är det att rösta i appen så måste man antingen trycka massor med gånger eller hålla inne fingret en lång tid för att få till en röst. Och det tror jag är ett av problemen som gjorde att de införde viktningen, åldersviktningen av röster, för att äldre tittare orkar inte hålla på med det där. Och då röstar man färre gånger när man är äldre. Så där har vi en del. Man måste ta bort det sättet att fungera. Och sen måste man ta bort att man kan rösta lika många gånger på varje bidrag. Man måste tvinga tittarna att ta ställning. Mm. Vad är min favorit? Vi kommer aldrig få det norska systemet där man kan rösta en gång. Så min modell skulle vara, du får 10 röster. Du kan hålla på och lägga dem som du vill under programmet. Men när röstningen stänger, då är det den så som du har lagt det som gäller. Det kan vara 10 röster på ett bidrag, eller fördelade som du vill över de olika. Och med det så tror jag att man kan gå tillbaka till the popular vote. Den som har fått flest röster totalt sett och inget annat. Vi behöver inte ha någon poängutdelning utifrån ålderskategorier i deltävlingarna. Och vi kan gå tillbaka till att ha liksom the popular vote procentmässigt i finalen tillsammans med jurygruppernas utdelningar. Det är det är vad jag säger om röstningen.
Låter det vettigt, Marcus?
Ja, det låter vettigt. Något måste de göra. Och jag tycker att den viktningen har spelat ut sin roll. Det är ganska många vuxna som kan sköta en app nu för tiden.
Jag håller med dig.
Det är en bra grej.
Den har delvis spelat ut sin roll, men inte helt och hållet. Och det är därför som man liksom måste ta bort det här att för att det avskräcker. Men jävla skit, ska jag sitta och spela i mobilen? Vi behöver inte göra det. Men här får du välja. 10 röster. Jag lägger 3 där, 5 där. Så.
Mm. Ja, visst. Något måste hända.
Och hur är det då med musiken i tävlingen? Vi har fått ganska mycket mejl under den här säsongen om att allting låter likadant. Mm. Det låter som alla år, hela tiden. Men då får ändå in 3000 låtar. Var det här det bästa som kunde komma?
Det här var min tredje grej som jag ville prata om hur de skulle förändra. Men Marcus, började du?
Ja, men alltså det måste SVT och skivbolagen lyssna på. Jag tror det beror mycket beror på att numren påminner så mycket om varandra. Inte bara naturligtvis, men det finns en sån här modell som SVT använt nu i säkert 10 år, hur man ska nå så många som möjligt i en deltävling och alla ska vara representerade och jada. Och de följer den så hårt, så då blir det så här, vi måste ha en countrylåt, vi måste ha det där, badibidi. Och då blir det utslätat. Förstår ni vad jag menar? Alltså de följer en mall som börjar kännas körd, som konstruerat att allt blir ganska generiskt. Och sen har vi liksom ja, numren har ju så olika budget. Det finns ju, jag menar, jämför, ja, som det blev nu, Sanna Nilsen med Felicia. Alltså det är så stor, det är så olika budget på numren också. Så det blir så ojämnt. Vissa satsar jättemycket och andra inte.
Fast jag tror, vet du vad? Jag tror inte att det är så stor prisskillnad i vad Felicias nummer har kostat i förhållande till, ja, Sanna Nilsens nummer har kostat.
Vi kan ändå hålla med om att
de det finns ser olika ut.
Ja. Vissa nummer har mycket rika bundet. Men framförallt är det så att folk, man anstränger sig inte i kreationen av numren, utan man använder det som brukar funka, och då blir det liksom, det blir ungefär samma. Och man lägger till att det är ungefär samma låtskrivare varje år, och man lägger till att det är ungefär samma artister, ja, då upplever man absolut att det låter likadant hela tiden.
Men Tobbe, vi har ju gjort ett specialprogram där vi pratar om hur man kommer med i Melodifestivalen, och så då har vi ändå räknat på att det kommer in nya låtskrivare till Melodifestivalen.
Ja, ja, vad landade vi att det var 174 nya låtskrivare de senaste 4 åren?
Jag tror att det var någonting så. Och det är ju väldigt många.
Men det finns väl en mall som alla vet funkar, som man måste skruva på.
Jo, men jag tänkte på att titta på Felicias låtskrivare som kommer utifrån och som är nya, men ändå ser ju det numret. Det är ju inte jätteolikt till exempel Marcus Martinus eller något annat vi har sett tidigare. Trots att det är nya låtskrivare och...
Men, precis, och där har vi då
mycket bättre lasershow än Marcus Martinus.
Ja, jo, men lite likt, det är ändå lite
likt. Ja.
Därför att det är samma nummerkreatörer som också har varit nummerkreatörer under ganska många år. Men inte bara det Marcus påpekar här, att det finns en mall som SVT lite grann följer i hur låtarna låter och ser ut och placeras ut i de olika deltävlingarna. Jag har också en känsla av att i år så har det slätats ut ännu mer utifrån det nya systemet, där vi hade inte en ansvarig som valde låtarna, inte en som ska slåss för, eller som liksom sätter ner foten och bestämmer, utan man hade 4 på SVT och en rådgivande jury. Och när man har det så är det konsensus som gäller. Det blir därför så att man ska komma överens, det blir minsta gemensamma nämnare. Och om man tittar på startfältet i år, så det är ju inga riktiga toppar. Det är inte dåliga låtar, men det finns låtar som skulle liksom ha potential att utvecklas och bli ännu bättre. Och hade man, nu vet jag att Karin Gunnarsson visserligen inte har jobbat riktigt så som jag hade velat när hon har varit ensam heller, men jag skulle vilja att SVT hade en ansvarig som dessutom A&R-ade musiken mycket mer. Och med det menar en A&R är Artists and Representation, det är en titel man har inom skivbolagen. Det jag skulle vilja är, kommer man så här, 18s kan tänka sig vara med och tävla med den här låten. Ja, jättebra. Men du, refrängen är inte riktigt där. Jag skulle vilja att ni liksom vässar den ännu hårdare. Eller, ja, Sanna Nilsen kommer. Okej, vi har var ni är på väg någonstans med den här låten, men kan ni jobba om det här lite? Så jobbade ju Christer Björkman när han var som mest sugen på att leda Sverige till seger innan Euphoria. Han var ute och verkligen pushade för att man skulle vässa låtarna. Inte nöja sig med det som kom inskickat.
Men Karin Gunnarsson är ju väldigt duktig på musik, så hon hade ju kunnat göra det om hon hade haft den.
Ja, nej men och där är det.
Det är inte hon som är problemet.
Nej, utan problemet är att de nu är 4 personer som ska komma överens. Och då är det konsensus och minsta gemensamma nämnare och mellanmjölk som blir resultatet.
Ja, alltså som sagt, jag satte 1-4 i finalen, och det tror jag aldrig har hänt. Det beror på flera saker, som jag pratade med Tobbe innan, att jag sätter bara 1-4 och så sänkte jag vissa 4 under deltävlingen. Som man gör, man kalibrerar om till finalen, man får en tydligare bild hur bra ett bidrag är när de ställs mot, inom situationssäkern, det bästa. Men det beror ju också på att numera så, när Melodifestivalen drar igång, så tävlar de här låtarna på riktigt i den strömmade världen. De har gjort det i många år, de tävlar med den riktiga musiken där ute och tar plats från den. Då kan man börja bedöma den också mer på riktigt. Alltså min betygsskala har ju alltid varit lite hittepå när Melodifestivalen går in, för att annars skulle det inte gå. Men nu har jag valt att nu skiter jag i det. Nu har vi hållit på med det här så länge, och de plattformarna är till exempel Spotify, då måste man bedöma dem hårdare också.
Nu har vi pratat så länge, så jag skulle vilja sammanfatta vad SVT behöver göra.
Tack.
Det är 1. Innehållet i programmet. där måste man ha självförtroendet och man måste jobba med det hela vägen fram till sändning. Så. Två, låtarna. Man måste ändra formula för vilka typer av låtar som väljs in. Man måste ändra formula för vilka som gör numren och hur de ser ut. Och man måste... Man kan inte behålla konsensusvarianten på hur låtarna väljs ut. Karin Gunnarsson borde ha mandatet att själv bestämma. Eller så bestämmer man sig för att det är någon annan som ska ha mandatet, men den personen ska bestämma. Och tre, röstningen måste göras om från grunden.
Mm. Tack. Bra, Stina, är du kvar? Stina, är du kvar här? Det var det jag skulle fråga. Du har gjort lite övningar här under tiden.
Sträcka lite medan Tobbe pratar som man gör.
Ja, men det är skönt. Men Stina, om du skulle få önska någonting inför 2027 i Melodifestivalen, vad skulle det vara?
Jag har redan sagt det. Ta in Kai som programledare.
Okej. Okay. Är det allas önskemål? Eller har du något annat önskemål om 2027?
Nej. Det skulle vara jättebra. Men det är precis om vi ska vara lite seriösa med det, så tror jag det kommer bli svårt. Men det är inte våran huvudvärk idag. Det är tyvärr inte.
Nej. Hörrni, vi ska ta oss an mejlen. Hej, tack till Marcus för att man äntligen fick veta vart man skulle mejla om man har frågor. Tyckte det var väldigt otydligt med det, hälsa Kim.
Bra, Marcus.
Bra. Och sen det absolut viktigaste mejlet kom ju också från Sofia. Jag tror att det är många som faktiskt undrade hur det gick för henne när hon skulle gå på hockeymatchen med sina svärföräldrar.
Ja,
hej, tack för alla tipsen för att kolla på Mello under ishockeymatchen med mina svärföräldrar. Det gick okej till slut. Fejkade inte laktosintolerans. Tänkte att det skulle vara svårt att fejka resten av livet. Men det blev många snackspauser. Till er som är sportnördar, ja, jag gissar att det bara är Jenny, så var matchen Belfast Giants mot Cardiff Devils. Fråga inte vem som vann, då blir jag ledsen. Ha det bra, taggad på era Eurovision-avsnitt, hälsar Sofie.
Och Sofie skickade ju också en bild där man ser att hon sitter med mobilen och tittar på programmet.
Ja, det är så gulligt. Ja. Och för er som undrar så vann ju då Cardiff med 5-2 över Belfast. Men Belfast leder ändå ligan, måste jag hälsa. Jag tycker att det är otroligt att det finns en hockeyliga i England!
Ja, och Belfast,
det, yeah. Och Belfast, det är Nordirland och de här brittiska öarna där.
Den kan inte vara så stor den sporten där.
Den kan inte vara så stor den sporten. Hej Schlagerkolle, jag undrar vad man kan dra för slutsatser kring den internationella juryn. För Felicia Medina och Gresula var i stort sett jämna när tittarnas röster skulle delas ut. 2021 gav de Tusse fler röster än både Erik Sade och Dotter, trots att han i Eurovision inte fick mer än 46 poäng av juryn. Och 2025 fick Kai bara 2 poäng fler än Måns, trots att det är tveksamt att Måns bara skulle få 126 poäng i Eurovision. Bedöms låtarna på olika sätt i Melodifestivalen än i Eurovision, eller beror det på att konkurrensen är svagare? Säger den internationella juryns röster något alls om hur det ska gå i Eurovision? Med glittriga hälsningar från Rasmus.
Ja du, var ska vi börja?
Ja, men först och främst så är det ju inte samma personer som sitter i den internationella juryn som är med i Melodifestivalen som sen också röstar i Eurovision. Utan det är ju mer att man vill få någon form av fingervisning. Vad tänker folk i andra länder om den musiken som tävlar hos oss?
Ja, och som jag har förstått det, och nu får någon rätta mig fel, att det primära, den enda uppgiften den internationella juryn har i Melodifestivalen, det är att rösta på det de tror går bäst i tävlingen. Alltså det som gör bäst resultatet. Och det är primära syftet. Jag tycker ju att internationella jurygrupperna är rätt kul, för de kan röra till det. Alltså de kan ställa saker och ting på ända på ett sätt som man inte kan förutsäga så mycket. Jag tycker de är roliga, men det är ju också en ploj. Alltså det blir ju lite märkligt ibland, för att de har ju inte Brandstad City Släckers från 10. Ja, är det de vi ska skicka? Kanske, jag vet
men
inte.
Det har väl också lite att göra med att vi har sett fler plojbidrag i Eurovision, alltså Espresso Macchiato och lite sådana som faktiskt har gått väldigt bra, och då tänker jag att de också tänker att men det här hade kunnat gå bra, det här roliga bidraget.
Det är ju också, internationella juryn ska vara personer som jobbar med musikindustrin på ett eller annat sätt. Så det vi brukar se är ju att man är mycket mer, alltså att man ställer högre krav på sångleverans, att man kan liksom artisteriet och att man kan sjunga på ett annat sätt än vad tittarna gör. Men det som jag kan tycka är intressant är också att internationella juryn, de har inte förkunskapen kring artisterna som tävlar, om det inte är så att det är artister som är kända utanför Sverige. Och då när man då kollar på Felicia hade 72 poäng, Medina 66 och Gräsula 64. De är väldigt nära varandra. Och det kan också ge en fingervisning kring att ett fenomen på hemmaplan, har man ingen känsla för det utanför Sverige, då, att det var så här jämnt, det visar ändå att ja, men Felicia är kanske mycket mer av ett fenomen. Medans förra året, när Måns då kanske var den större artisten som var mer välkänd utomlands, men att Kai kom så nära, då var det någonting som man också kunde ta till sig ute i Europa. Och det gick ju också väldigt bra för Kai i Eurovision. Jag tror inte att Måns hade fått mycket högre poäng än Kai.
Nej, absolut. Det räcker vi bara spekulera i, men det är det ingen som tror.
Men jag tänkte typ tvärtom. Jag tänkte att Felicia vann juryrösterna. Alltså,
trots att de inte kände igen.
Precis,
det är också en take man kan ha på
det. Och det är egentligen samma take. Ja. Det här att det visar ju att hon har det där.
Ja, för jag blev lite förvånad, för jag hade tänkt att men det här är vi i Sverige som vill, vi vet hennes bakgrundsstory och vill så himla gärna att hon ska vinna, vi vill ha det här lyckliga slutet och bla bla. Så att jag blev lite positivt överraskad att hon faktiskt vann juryrösterna och tänkte, men gud vad bra, då kanske hon går bra i Eurovision också.
Men det som samtidigt jag ändå tycker är viktigt här, det är att man ser att hos den internationella juryn så var det inte en självklar seger för Felicia.
Nej.
Så. Och det innebär ju att i Eurovision så behöver man tänka att hon kommer kommer inte ha en lätt resa. Hon kan inte luta sig tillbaka, utan hon kommer få jobba arslet av sig för att det ska gå bra där också. Men det kan fortfarande göra det.
Vi har en till fråga om jurygrupperna. Hej, jag har en fråga om jurygrupperna. Finns det risk att grupperna lägger sina röster på bidrag som de egentligen inte tycker är bäst för att öka sina egna länders chanser i Eurovision? Och finns det några mekanismer som motverkar detta? Kan de till exempel flagga som deras röster är för avvikande, under Nora?
Oh, det där vet jag inte hur det är till, men jag har svårt att se att den konspirationsteorin stämmer. Alltså, de här jurygrupperna har ju inget, de har ju inget, alltså, de har ju ingenting att vinna på att göra sånt. Alltså, så jävla viktigt är det inte.
Nej, precis så. Och därför så ser jag inte att SVT, till skillnad från EBU i Eurovision, har den typen av, här har de röstat enligt märkliga mönster. Därför att det här är
De vill hjälpa SVT, och de vill genuint hjälpa Sverige att få så bra placering i Eurovision som möjligt.
Därför att det är personer som också brinner för Eurovision på ett eller annat sätt. Mm. Och man vill ha så bra låtar i Eurovision som möjligt. Ja. Så att jag kan inte se att det skulle vara något sånt.
Nej, det skulle vara.
Vi får då släppa det där.
Däremot har vi ju sett i Eurovisionen hur man där på olika sätt har röstat taktiskt. Och det är ju till exempel Armenien och Azerbaijan som alltid liksom i princip nollar varandra för att de är såna fiender som länder. Liksom, så. Mm.
Hej Schlagerkoll, var det bara jag som blev chockad över flera saker under omröstningen i finalen? Dels att Lilla Al-Fadji och Meira fick så lite poäng från tittarna, och att A-Teens inte fick mer poäng av juryn. Hälsar Omme.
Jag tänker att det jag tänkte på var att det visar verkligen att det spelar noll roll vem som spelas mest på Spotify. Mm. För att där hade vi Lilla Al-Fadji jättehögt upp, vilket gjorde att vi pratade mycket om att gud, det här kan bli en tittarfavorit. Det blev han inte alls. Sen har vi Gräsula som vi har pratat om inte alls har gått bra på Spotify, och nej, han kanske inte alls går hem hos svenska folket. Nej. Jo, det gjorde han.
Ja.
Och det här är ju verkligen det där att musiken man vill se på TV är inte alltid den som man också vill streama.
Nej, i slutändan är det ju här nästan mer tv-underhållare än musik. Jag vet inte hur många man ska tjata om det.
Markus, förresten, tycker du det är skönt att du inte behöver kallas för Shululu Larsson längre?
Det känns som att det har haft sin tid.
Jag kommer sakna Shululu lite.
Ja, jag med.
Det kommer alltid, nej, det kommer vi inte göra.
Rest in peace, Shululu Larsson.
Jag tyckte att det skämtet höll till förra söndagen, och sen så kände jag att varför fortsätter vi med det här?
Nej, men Tobbe,
jag tyckte det höll roligt.
Det var jag som valde det själv. Jag tyckte det fick bli så. Det var, om manuset på programmet håller den nivån, då kan man lika gärna heta Shululu Larsson när man bevakar det.
Nu tycker jag att det är viktigt att vi tar det här på allvar.
Tobbe, du hade ju fått också en fråga. Någon har skickat fråga bara till Tobbe.
Mm.
Som var så här: kan ni prata om hur Delulu kunde få mer jurypoäng än Sanna Nielsen? Oavsett tycke och smak har inte juryn vissa kriterier att gå efter.
Ja, men och där är det just det där att det som de, deras uppgift är att rösta på det de tror kan gå bäst i Eurovision. Så att det är inte, i Eurovision så har man ju fyra olika kriterier eller vad det är med artisteri och
sång
och så. Och det är inte riktigt samma sak här. Det är snarare så att vi lite mer spekulerar i att jurygrupperna oftast prioriterar skön sång, alltså bra sånginsats.
Okej, vi ska ta ett sista mejl, och det som jag tycker är så härligt med den här podden, det är att ni skickar in så härliga, långa insatta mejl och ni berättar vad ni tycker och tänker, och spridningen i ålder är också så himla fantastisk. Och nu har vi äntligen fått mejl från vårat fan Esther som är 14 år. Och som får sammanfatta Melodifestivalen lite. Hej Schlagerkoll, nu är Melodifestivalen över och därför kommer jag dela med mig av mina tankar och åsikter om finalen. Mellanakten var riktigt rolig. Är du nöjd nu? Jajamensan, det är jag. Otroligt kul med de olika kändisarna som dök upp. Pricken över iet var ju självklart David Sundin som dök upp i rutan från ingenstans. Vi skrattade ordentligt här hemma i tv-soffan. Juryröstningen överraskade mig lite. Att Medina kom så högt upp var inte någonting som jag hade räknat med. Och att Felicia nollades av Italien tyckte jag var lite märkligt. EMD, Siv och Kai var också det bästa jag sett. Man kan inte låta bli att bli glad av Kai. Och Felicia, vilken vinnare. Hon ägde verkligen scenen och jag älskar att man hör hur publiken sjunger med i bakgrunden. Bakgrunden. Snyggt jobbat Felicia. Det passar ju med den här sortens musik i Wien. Ha det bra. Med vänliga hälsningar, Esther. 14-årig Eurovision-nörd från Svedala.
Gud vad härligt med lite kärlek och positivitet. Det
jag tyckte att vi behövde sluta med det.
Faktiskt.
Jättehärligt. Och det är också så här... Bara för att vi bäsar en mellanakt så behöver inte det betyda att alla har avskytt den. Det finns åtminstone en som har gillat den.
Men när han har fått körkort så...
Ester?
När hon har fått körkort så kan vi prata om den här mellanakten igen.
Har inte också Ester varit 14 i 2 år?
Ja, du får uppdatera åldern här.
Ester heter egentligen Gunhild och är 78.
Eller så är det snarare så att Ester har liksom fejkat sin 14-års ålder sen hon var 10. Liksom.
Det är också
hon tänker att som 10-åring så kommer ingen svara mig.
Det är också okej.
Nej, men det jag förstår att hon vill hänga kvar i 14-årsåldern, för det var väl ungefär sista gången man var riktigt, riktigt lycklig. Men sen gick det över.
Ja, men vet du vad, är det inte också då när man är, den musiken man lyssnar på som 14-åring är den som liksom följer med resten av livet?
Jo, 100% är det så.
100%! Ja.
Så är du nöjd nu kommer följa med resten av livet.
Åh, stackarn.
Ja. Den här podden kan sponsra med psykologhjälp sen.
Oj.
Det ring jag också Marcus Larsson. Ja.
Ring Marcus. Hörrni, nu är vi klara för Melodifestivalen 2026.
Härligt.
Ja, det kändes.
Ja, det kändes.
Du, Eurovision börjar tidigare än vi tror.
Ja, jag vet. Och vi kommer... försöka komma med några frågor av snitt, så att har ni frågor om både Melodifestivalen och Eurovision så kan ni skicka in dem. Och har ni inte lyssnat på Tobbe som min specialpodd, då kan ni göra det fram tills dess.
Maila till schlagerkoll@aftonbladet.se.
Nu tog du Marcus line.
Nej,
jag ber om ursäkt.
Jag kommer bara säga den en gång i min karriär.
Ja, men du har gjort det nu. Och vi kommer med de programmen någon gång kanske i april där, tänker jag. Vi måste ta och vila lite nu. Tobbe, vilken låt från Melodifestivalen i år tar du med dig nu in på din spellista?
Ja, men just nu har jag ganska många på min spellista. Två låtar som jag tror kommer stanna kvar, tre låtar som jag tror kommer stanna kvar länge är faktiskt Brandsta City Släckers, det är A-Teens och det är Felicia.
Stina?
Hur många får man säga?
Du kan säga fler om du...
Ja, men då säger jag Korslagda, Meira, Wilhelm, Brandsta.
Marcus?
Ingen, men jag ummar fortfarande för Wilhelm. Och det var rätt vinnare med Felicia.
Ja.
Men det här tänker jag inte lyssna på igen.
Du då, Jenny?
Jag tar med mig Felicia. Jag lyssnar på den några gånger per dag faktiskt.
Mm. Oj!
Ja, det tar jag med.
Inte Medina?
Jo, den kommer ibland, men jag kanske inte aktivt sätter på att spela den.
Du har och andra Medina-låtar du lyssnar på,
jag. Lyssnar mest på In i dimman. Mm. Mest, för nu känns det som vi ska in i dimman igen och bara ta...
Nej, vi ska ut ur dimman.
Ja, vi ska ut ur bubblan nu och försöka vila upp oss lite. Men, så nu...
Och så ska vi vara ladda och så ska vi nästa år så ska vi vara... fruktansvärt bra och förhoppningsvis i Finland.
Ja. Nu säger Tobbe Ek, Stina Dahlgren, Marcus Larsson och Jenny Ågren. Tack och hej.
Hallå!
Eisa Peite.
Heja Finland!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.